Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Ja, du behöver inte räcka upp handen på min fråga. Men var det någon mer än jag som missade detta? Att det kanske gick lite så där oreflekterat, obemärkt förbi. Att den här veckan så har det varit kyndelsmässodagen. Nämligen i måndags, den 2 april. Så var det den här stora dagen, kyndelsmässodagen. Nej, inte april, förlåt, det är februari nu. Eller sa jag april? Jag skulle bara se så ni var vakna. Det var bara PA som var vaken. Tack för det. 2 februari såklart. Ja, man längtar ju lite grann till april, men det får ju vara av andra anledningar. Missar du det så kan du vila tryggt i att det faktiskt är idag som vi uppmärksammar det. Så det är nämligen en gammal god ordning att vi firar och påminner oss om kyndelsmässodagen den söndagen som infaller mellan 2 och 8 februari. Och därför så är det först nu som vi uppmärksammar det. Och du, det här vill jag också stryka under, att du ska absolut inte, speciellt inte idag, ha dåligt samvete om du äter något extra gott. Ta en extra god fika. För vet ni vad? Kyndelsmässodagen är en av de äldsta kristna festdagarna. Jaha, sitter du och tänker kyndelsmässodagen? Det har vi inte lyft fram. Vi lyfter ju fram jul och påsk och pingst och de stora. Men faktiskt så är det tidigt i kyrkans historia så uppmärksammade det här, den här dagen, som en festdag. Och det är, trots att vi har haft de där intensiva julhelgerna bakom oss och vi har firat 13 dagen, så är det nu som vi verkligen stänger dörren till julfirandet i och med kyndelsmässodagen. Och det har i gamla tider den här dagen inte kallats lille julafton som dagen innan julafton, utan som lilla julafton. Och i gamla tider så kan man läsa om hur man gick igenom förråden och tog av rester och så och dukade fram en riktig festmåltid så långt man kunde. Och det gjorde man för att fira det man gör 40 dagar efter Jesu födsel. 40 dagar från den 25 december, då kommer man inte fram så långt som till april, för däremellan kommer den 2 februari. Och vad är det vi firar? Jo, vi påminner oss om det här tillfället när Josef och Maria går upp till templet med sitt nyfödda barn. Och när vi läser om det så gör vi det i direkt anslutning till julevangeliet i Lukas 2. Så att de hänger tätt samman. Och det är också att lyfta fram det som också Amanda kommer och som hon lyfter fram här i skattkistan. Det handlar om ljuset. Ni som kan ett språk eller andra språk. Kyndel, vad är det står för? Jo, jag hörde det på morgonen här. Det står för ljuset. Kyndel. Kopplat ihop med det engelska ordet candle. Ljus eller blås. Och därför så bär också den här söndagen under rubriken uppenbarelsens ljus. Och därför så ska vi få läsa om det här mötet när Maria och Josef går upp till templet. Och vi läser från Lukas evangeliet kapitel 2 och verserna 22 till 40. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Och för att offra 2 turturduvor eller 2 unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom. Och den helige ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, så tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Symeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Faunels dotter, av Aschers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sen hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nazaret i Galileen. Pojken växte upp och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Silkamöten. Maria var tvungen att ta sig till templet. För enligt judisk sed så ansågs en kvinna som hade fött ett barn som rituellt oren. Och beroende på om man hade fött en pojke eller en dotter så var det lite olika föreskrifter i Mose lag hur man skulle bete sig. Som i detta fallet, när det var en pojke, så skulle man 40 dagar efter födseln bära fram ett offer inför Gud för kvinnans rening. Och då så står det i lagen att det ska frambäras ett lamm och en duva. Men här står det att Maria och Josef bär fram 2 duvor. Och där finns en passus i lagen att är du en fattig och du inte har råd att offra ett lamm och en duva, så kan du bära fram 2 duvor. Så vi kan ana här att Jesus inte bara var född i enkelhet i ett stall i Betlehem, lite grann i skymundan, utan föds också in i en fattig familj. Han som är kungars kung föds inte in i ett palats utan föds in i enkla förhållanden. Så ska de då bära fram detta. De som har fått verkligen uppleva hur Gud dyker upp i det otänkbara många gånger. Maria som ung tonåring. Hur ska jag? Jag har ju inte varit med någon man, också får hon bära ett barn. Va? Var föds de vise männen som söker i Jerusalem i palatsen efter den nyfödda kungen? Va? I ett stall i Betlehem? Så oväntat. Va? Kommer inte Gud den mäktige som en stor härförare när han kommer som ett beroende barn? I det oväntade, i det enkla dyker ofta Gud upp. Så beger de sig på den där vandringen. De befinner sig i Betlehem. 8 kilometers vandring lite grann upp i bergen, upp mot Jerusalem. Närmar sig förmodligen staden söderifrån. Och redan när de ser staden där uppe i de bland dalgångarna så ser de templet. Högst uppe på berget. Ett mäktigt bygge. Så långt innan de kommer fram till stadsmurarna så ser de den här vitgnistrande byggnaden i vit marmor. Omgärdat med kronor uppe på taket i inlämmade i guld. Och så kanske solen står på och det gnistrar i templet. Och tillsammans med röken som kanske stiger upp från brännofferaltaret så ser det ut som att det brinner på berget. Och så många gånger inte Gud i historien har uppenbarat sig just i elden. Mose som fick möta Gud. Det här är en helig plats. Gång efter annan så visar sig Gud för folket på vissa speciella platser. Och nu har folket lagt en förväntan i den här platsen. Detta är en helig plats. Hit går jag för att möta Gud. Här är de här två fattiga unga människorna, Josef och Maria, på väg upp. Kanske redan bärades på duvorna om inte de köper sig till sig dem uppe vid tempelplatsen lite senare. Och sa, Maria, nu ska vi gå upp inför den heliga för att rena men också för att bära fram den förstfödde. För så var också ordningen att allt förstfött helgades åt Gud. Förstfödda djuret i en skara av en jord man kanske har av tackor eller vad det nu kan vara. Så offrade man det förstfödda djuret för att helga det åt Gud. Men naturligtvis offrar man inte sina barn. Men man avskilde den förstfödde pojken att helgas åt Gud. Att stå i tjänst under hela sitt liv inför Gud. Men så hade man löst det så här, att istället för att barnet skulle behöva göra det så fick prästerskapet gå in och ställföreträdande tjänstgöra inför Gud för Israels alla förstfödda gossebarn, leviterna. Så de stod i tjänst ständigt i templet. Rätt så härliga arbetsförhållande. 24 000 leviter, präster, tjänstgjorde i templet. 1000 stycken varje vecka. Och 23 veckor ledigt. Och efter 23 veckor, då är det dags. Då beger vi oss till Jerusalem. Hej, hej, så möts man på vägarna kanske. Och sen så går man in i tjänst intensivt en vecka. Och sen är man ledig 23 veckor. Alltså, det är ändå rätt gött alltså. Men de hade kanske andra sysslor däremellan. Det tror jag säkert. Eller, ja, det vet jag inte, men de hade det säkert bra. Men de går in och står i tjänst inför Herren. Som ställföreträdande för alla nyfödda gossebarn. Så kommer de upp till den här platsen. Får möta alla de här prästerna som vimsar under i templet kanske. Och det är liv och rörelse. Och de tänker, detta är en helig plats. Det är detta, på denna platsen som Jesaja fick uppleva hur hela templet uppfylldes av Guds helighet när han fick sitt tilltal och sin kallelse av Gud. Den här platsen som har fött så otroligt många lovsånger som vi har burit genom generationerna. Den här platsen där vi kommer inför Gud, den helige, helige, helige. Och så kommer de i enkelhet. Och de vet vilket barn de bär i sin famn. För de har fått höra. Du ska bära Herrens Messias. Det är han som profeterna har talat om. De bär på det barnet som inte bara ska tjäna hela sitt liv, utan som ska tjäna med hela sitt liv. Han ska inte tjäna Gud, för det är Gud själv som kommer, utan istället säga: jag kommer, Gud kommer, och jag ska betjäna hela mänskligheten med hela mitt liv. Det är det barnet som bärs fram. Och då skulle man kunna tänka att wow, är det det här vi har väntat på? Vi kan läsa ett ord ifrån ett annat profetord ifrån Malaki 3 och 1. Där står det: se, jag sänder min budbärare. Han ska bana väg för mig. Och plötsligt ska han komma till sitt tempel. Den härskare som ni ber om, den förbundets budbärare som ni begär. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Plötsligt ska han stå i sitt tempel, och nu sker det. Nu kommer det här gossebarnet. Och det är inte så att prästerna, ja, då ställer vi jordning och kören där och lovsångsdansarna där och trumpet, liksom fanfarerna där, och vi ska öppna upp in i det allra heligaste. Nej, nästan ingen lägger märke till det. De kommer gående, bärande på den där dyrbara skatten, inte bara för Maria och Josef, utan för hela världen, för hela mänskligheten, för hela skapelsen. Och ingen lägger märke till det. Och de går sig igenom, kanske förgårdarna på väg in, hedningarnas förgårdar, in mot templet. Och sen så dyker två äldre personer upp. Simeon och Hanna. Två stycken som har fått hjälp av Herren att se och förstå vem det är som dyker upp i templet. Simeon som ledd av den heliga ande, som redan har fått viskat i sitt inre: du kommer inte att dö förrän du har fått se världens räddning, Herrens Messias. Han som ska vara en tröst för folket. Och han har gått, kanske med den här visionen och längtan i många, många år. Och nu leder Gud själv honom till templet så att han får möte med Josef och Maria. Ja, det måste ju vara många andra barn som bärs fram. Men ändå så går han fram till det här enkla paret och säger: får jag låna en skatt? Och så säger han: wow. Hanna, som har fått sig en plats i templet att vara där och tjäna Gud dag och natt, står det. Det vet vi inte om hon nästan har bosatt sig i templet eller om hon går dit all sin vakna tid. Och ber och fastar inför Gud. I bön och fasta så söker hon Herren, och när hon får se barnet så får hon visshet. Det är han. Och det gör någonting med henne. Hon börjar berätta om det här barnet för alla de andra. När jag läser det så kan jag inte låta bli att tänka: vad blev det av alla de berättelserna, alla de som fick höra från Hanna? Går de och bär en väntan, eller är det någonting som suddas ut med åren? Det vet vi inte. Men kanske där är en grogrund redan här till den väckelse som Johannes döparen långt senare kommer att förstå i. En förväntan på att Messias är i antagande. Och så Simeon, som brister ut i lovsång. Och kanske detta är den lovsång som har betts och sjungits mest genom alla tider sedan dess. Förmodligen. Varje kväll så bes den av miljontals människor runt om på vår jord. Lyssna på hans sång. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i fred som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Vilken underbar lovsång. Här lyser Guds hjärta igenom att han vill att alla ska komma till tro och bli räddade. Ett uppenbarelsens ljus för hedningarna och för det utlovade folket. Simeon, han kan inte hålla igen, utan den bara brister ut ur hans inre. Och han uttrycker just det här, att det här gossebarnet är ett ljus med uppenbarelse. Johannes, han omnämner det ju också i sin inledning i evangeliet, där han säger att mörkret, ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Med direkt anspelning och anknytning till Jesus. Och det är Jesus själv som säger sen: jag är världens ljus. Så bara för att knyta an igen till inledningsorden vi hade i Mika 7. De trofasta är borta ur landet. Inte en ärlig människa finns kvar. Alla ligger på lur för att mörda. De vill fånga varandra i sina nät. De är ivriga att göra det onda. Stormannen fodrar gåvor. Domaren låter sig köpas. Den mäktige kommer med krav. Ja, allting blir förvridet. Den bästa av dem är som ett törnsnår, den ärligaste värre än en taggig häck. Det är en mörk tid som beskrivs. Och där är tyvärr inte mycket som har förändrats. Det är fortsatt så att det är krafter i vår tid, i den här tiden som är förvriden i så mycket. Och så får vi fortsätta att bekänna oss till honom som har all makt i himlen och på jorden. Men jag spanar efter Herren. Jag väntar på Gud, min räddare. Min Gud ska höra mig. Din Gud vill lyssna till dig. Vår Gud vill lyssna till oss. Han har inte gett upp. Han har allt i sin hand. Jag har fallit, men reser mig igen, säger profeten. Jag sitter i mörker. På något sätt så är vi i den här tiden. Med allt vad den rymmer av både gott och ont. Men Herren är mitt ljus. Det är honom jag hoppas på. Och jag tänker att låt oss gå med bönen om att vi också får upptäcka Gud i det som vi kanske inte väntar oss i det enkla, i det vardagliga. Vi sjöng i salmen innan, en liten stund med Jesus i hemmets tysta vrå. Det är väldigt ofta så. Gud uppenbarar sig i sin fantastiska skapelse. Men många gånger så uppenbarar sig Gud i det enkla. Det är inte det storslagna som gör skillnad. Så jag tänker att när vi nu ska få stämma in och be och bekänna, proklamera kyrkans trosbekännelse, vår gemensamma tro, så låt oss göra det med den här bönen. Gud, vi fortsätter att bekänna oss till dig som har all makt i himlen och på jorden. Trots att vi får nyheter om så mycket annat som stör och som är förvridet, så har du kontrollen. Jag vill fortsätta tro det, jag vill fortsätta bekänna det. Det är mitt hopp. Att få be Gud, jag har svårt att förstå allt i tron och allt vad den rymmer. Men jag vill be Gud, låt mig få se dig i mitt liv på riktigt. Och att vi får fortsätta be om att vi får vara barn till Gud som får reflektera hans ljus vidare till dem vi får möta i ditt liv, i din vecka. Och att kyrkan får vara som en eld som brinner i den här tiden och återspeglar hans härlighet och drar människor till sig. Så ska vi stå upp tillsammans och be och bekänna.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.